Den 4 februari 1990. Kommentar från Sydafrika.
Och i det djupt religiösa Sydafrika har det idag över hela landet hållits tacksägelsegudstjänster för de senaste dagarnas snabba politiska utveckling, med alltså löften om en ljusare framtid. Ekots Bengt Turner var med i en av de många små kyrkorna i en svart förort till Kapstaden.
Liv i Sydafrika verkar äntligen ha blivit hörda. I Sydafrikas kyrkor så många svarta sett som sin enda tillflykt, där de fritt kunnat ge utlopp för sin längtan, sorg och vrede, visade det idag sin glädje över att slutet på decenniers kamp äntligen börjat bli skönbart. En av den kampens främsta, Allan Bosak, ledde i den kyrka som jag besökte deras bön för att presidenten de Klerk måtte ha kraften och modet att snabbt fortsätta på vägen mot det utlovade nya Sydafrika. Han bad om undantagstillståndets avskaffande, för ett avskaffande av alla apartheidlagar, för Mandelas snara frigivning och för att ANC:s ledarskap måtte svara på de Klerks reformer med värdighet och klokhet.
Wide and deep, but for God's grace, oh, may it hold thee fast, my country, until justice shall prevail over wrong and over oppression's cruel power.
Och som det svarta en gång hoppfullt sjöng i den amerikanska södern, sjöng man här, we shall overcome someday. För första gången med tron att den dagen inte längre är hopplöst avlägsen. Säger sig se det senaste halvårets utveckling som ett tecken till slut att Gud inte har övergivit Sydafrika, även om det mycket länge såg ut så. Men Allan Bosak är också en av många i Sydafrika idag som fruktar en högerreaktion som kan bli våldsam.
I think it's inevitable that there will be a right-wing backlash, and it cannot be politically, because I do not believe that the right wing is strong politically. The backlash will probably come in the form of violence, because those people are so fearful. And it will be a test for Mr. de Klerk and his government, but in a real way it will also be a test for us.
Allan Bosak, som alltså ser den här nya friheten som en slags test för det svarta folket, och han fruktar också, sa han, att det kan komma någon slags reaktion i någon våldsyttring så småningom. Bengt Turner, som sagt, var det som hade besökt en kyrka i en förort till Kapstaden.
Den 5 februari 1990. Rumänien.
Ja, i Rumänien finns ett katastrofalt stort antal HIV-smittade barn och barn med utvecklad AIDS. Den här situationen var känd redan förra året, men stämplades som statshemlighet av Ceausescu. Och det är först nu som läkarna vågar säga sanningen. Vår utsända har besökt ett sjukhus för HIV-smittade barn i Bukarest.
Andrei Margoj är 1 år gammal, men hans ansikte är en 90-årings. Munnen i hans skrynkliga och skrumpna lilla ansikte öppnas bara för ett övergivet skrik. Om några timmar kommer Andrei att dö i AIDS. Andrei är bara ett av alla otaliga AIDS-fall i Rumänien, där barnen är de som har drabbats hårdast. Under Ceausescus regim var barnen starkt undernärda, och i en missriktad medicinsk ambition att rädda barnen fick de nyfödda ständiga blodtransfusioner, ofta med smittat blod. Det var fel, säger chefsläkaren på infektionssjukhuset i Bukarest, George Dipa. Och lägg där till, säger han, alla infekterade sprutor. Sjukvården i Rumänien saknar allt. AIDS-kliniken i Bukarest är ofattbart smutsig och primitiv. På dörrhandtagen är nedsmutsade gasbindor lindade i desinficerande syfte. Lukten är kväljande i salarna där de små barnen ligger och väntar på att dö. 50 barn mellan 9 månader och 3 år ligger här. 11 har fullt utvecklad AIDS. De andra är HIV-smittade och lider av alla upptänkliga infektioner. Det var förra sommaren som en heroisk läkare i Bukarest började undersöka barn med misstänkt HIV-smitta. Hela rapporten begravdes och betraktades som statshemlighet av Ceausescu. Men nu kan det sägas. Av 827 barn inlagda på sjukhus i Bukarest var inte mindre än 167 HIV-smittade. Vid ett av de många barnhemmen i Rumäniens huvudstad var 21 av 172 drabbade. Läkarna i Rumänien frågar sig med stor oro hur det ser ut i landet i stort. Och överläkaren George Gripa vid infektionssjukhuset i Bukarest har ett nödrop.
Je vais faire là un appel pour tous les médecins du monde qui peuvent nous aider et qui peuvent nous donner ce que nous avons besoin maintenant ici.
Jag vädjar till läkare över hela världen att hjälpa oss, säger Dr. Gripa. Vi behöver läkemedel och vi behöver mänskligt stöd. När jag står inför ett litet döende AIDS-barn och måste blunda, säger Dr. Gripa lite hårt att han själv är härdad. Men sen bryter han själv ihop.
Medicin kom. Tous les médecins qui ont besoin de cette chose.
Hela det gruvliga arvet som Ceausescu lämnade efter sig är de HIV-smittade barnen det värsta. Som överläkaren säger, Ceausescu gav den bästa maten åt sina hundar och lät de yngsta rumänerna dö. Titti Nylander, Bukarest.
En något fylligare rapport om det som hände i Sydafrika den 3 februari 1990. Då stora förändringar i det sydafrikanska samhället skulle ske.
President de Klerk höll sitt med spänning emotsedda tal där de två viktigaste beskeden lät så här.
I wish to put it plainly that the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded.
Mandela ska friges efter 27 år i fängelse. Dagen är inte fastställd, det kan dröja någon vecka. Ja, från Sydafrika rapporteras glädjescener men också lite smolk i glädjebägaren. Att beskeden från presidenten anses gå i rätt riktning tycktes dock de flesta anse.
De flesta anti-apartheidledarna var i Kapstaden idag. Winnie Mandela kom ner från Johannesburg för att vara med och Desmond Tutu var förstås med, han också.
The Berlin Wall fell and the walls of apartheid are falling!
Samtidigt, några hundra meter bort, samlades parlamentet, högtidligt förväntansfullt. Det var mindre pompa i år än tidigare och fler nyheter än vid något tidigare tillfälle. Oppositionen till vänster var nöjd med presidentens tal.
The course of history is probably now unstoppable. And generally I feel better about my country than I have for the last 40 years.
Desmond Tutu följde presidentens tal på TV hemma i Biskopsgården.
The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations
in the Winnie Mandela fick en utskrift av presidentens tal under UDF-mötet. Hon var inte helt nöjd med vad hon läste.
Without meat.
Viva
Men ändå, och trots reservationer, för första gången hördes vänliga ord om en vit president och regeringschef i ett anti-apartheid-möte. Och den som sa det var en man som helt nyligen var anklagad för högförräderi.
We would be unreasonable if we fail to acknowledge that of all the presidents of the net, of all the leaders of the nationalist government, that in fact Hitler has taken the most bold step and has emerged as the most courageous. And we commend him for the limited decision that he has taken.
Frågan är om så många jublande människor någonsin setts på Kapstadens gator som idag. Men för alla var detta naturligtvis inte en glädjens dag. Så här reagerade den vita högern i parlamentet.
First of all, I think it was the most revolutionary speech to which I've listened in this parliament. Mr. de Klerk, of course, indicated that he is going on a certain road which we regard as revolutionary. The revolution, as a matter of fact, has overtaken the National Party. He gave no indication whatsoever during the general election that he intends making such sweeping announcements today. And we say he has no mandate for doing the things, the drastic things he intends doing. And we challenge him to call a general election and to test the electorate, whether they approve the unbanning of the Communist Party, the ANC and the PAC.
Vägen till förhandlingar mot en lösning är fortfarande lång, men idag har den i alla fall börjat. Efter alla år av förbud och förtryck vajar ANC:s flagga som en symbol för hopp för miljoner i Sydafrika.
Jaha, det här är Per Westberg, författare. Och mycket engagerad sedan länge i Sydafrika-frågor. Den här boken som Per Westberg skrev 1960, han skrev en till det året dessutom, den betydde mycket för till exempel min generation. Det var en stor läsupplevelse då. Du blev, kan man säga, den som väckte den svenska opinionen i apartheid-frågan. Det måste man nästan säga.
Ja, för mig själv var det en omvälvande upplevelse i mitt liv att vara där nere. Och det var ju nu 30 år sedan, så att det var på den tiden då ANC fortfarande var tillåtet. Precis den sista tiden. Jag skymtade Nelson Mandela, Walter Sisulu och mötte jag som nu finns i Stockholm och Tambo. Och i stort sett alla de här människorna som unikt nog, historiskt nog, befinner sig i Stockholm just nu. Alla i ANCs ledning, 8 stycken. Inklusive Joe Slovo, den legendariske vita ledaren för hela grillan, är nu här, utan ens man delar själv.
Cirkeln är sluten i Stockholm.
Ja, det känns otroligt underbart. Det är mycket man kan tveka om. Men jag tror inte man ska missunna sig själv att anse det här vara en historisk och lycklig dag.
Mm. Händelse som kan se ut som en tanke, det är alltså att hela ANC-ledningen utom själva Mandela befinner sig i Stockholm just nu. Och det är inte bara de gamla politiska fångarna utan också ledarna i organisationens exilregering.
I Stockholm befinner sig just nu ANCs högsta ledning för samtal med regeringen och för att besöka den sjuke ledaren Oliver Tambo som vårdas här. Vid en presskonferens idag var deras första reaktion till de Klerks tal något reserverad. Men hos utrikesminister Sten Andersson skålade man i champagne.
I don't want you to make this as if it's the final victory. Some sort of a victory.
För ANC blir det svenska stödet allt viktigare sedan stödet från Östeuropa fallit bort. Sten Andersson är positiv till de Klerks utspel men anser att sanktionerna mot Sydafrika bör fortsätta.
Betyder det här att vi ändrar vår inställning till Sydafrika, våra diplomatiska förbindelser eller så?
Nej, vi har ju diplomatiska förbindelser med Sydafrika. Det har vi haft hela tiden. Nej, det finns inga sådana beslut, utan nu får man avvakta den fortsatta utvecklingen. Det ligger i händerna på ANC och den sydafrikanska regeringen. Jag tror inte man utifrån ska försöka puffa på för att få det att gå snabbare, utan nu är det upp till parterna i Sydafrika.
Thabo Mbeki är ANCs utrikesminister och en möjlig nyckelperson i de kommande förhandlingarna med den sydafrikanska regeringen.
The release of Nelson Mandela has been delayed by the uncertainty of the regime as to whether it is in fact prepared. to enter into a process of negotiations. And they've delayed the release and will delay the release until the moment when they feel that they are ready to engage in whatever they consider to be negotiations.
What about you? Are you ready for negotiations now?
Of course, yes. We're ready to... We want apartheid to go today, tomorrow. And if it can be done by political means, by negotiations, of course we'll do it today and tomorrow.
And what happens to the ANC? Will it be transformed into an ordinary political party?
It's always been an ordinary political party.
Well, you've all been in exile. It's been a sort of a liberation movement.
A good element of the ANC has always been inside the country. No, I think the ANC will maintain its character.
The leadership going back now to South Africa, do they have a mandate to start negotiating with the South African government?
No. I was saying that what's going to be necessary in as a consequence of the things that de Klerk announced today is that the ANC will have to meet and consider this new situation in all its elements. And the ANC will also have to consult with the democratic movement in the country, with all anti-apartheid forces in the country, to say jointly, we who represent the perspective of a non-racial democracy, what do we do next?
What about certain socialist parts of your program? Will they still be there, or will you scrap them now with glasnost and perestroika sweeping through Eastern Bloc countries?
No, I'm quite sure that the perspectives of the ANC, as represented in the Freedom Charter, and I don't think there are any elements of the Freedom Charter that are socialist in that sense. I think the elements, every element in the Freedom Charter will be maintained.
Ja, Per Westberg, blir Sydafrika ett socialistiskt land, tror du, till slut?
Svårt att säga, det här är spekulationer. ANC är ju en mycket bred folkrörelse med fantastiskt mycket från så kallade vänster till höger. Freedom Charter, där frihetsmanifestet, har ingenting som är specifikt socialistiskt. Nu när Nelson Mandela på sistone har sagt att vi trots allt ska socialisera banker, industrier och gruvor, så tror jag att han menade säkerligen när det gäller gruvor och kanske banker, men jag är tveksam om man inte är listig som man är, men han är en stor politisk taktiker som de Klerk inte kan mäta sig med. Om man inte menar att nu säger han detta, så har han någonting att ta tillbaka i gengäld för någonting som de Klerk får ge honom.
Den 8 februari 1990. Sverige i gungning.
Morgonekot torsdag.
Regeringen föreslår i sitt åtstramningspaket en lagstadgad fredsplikt på arbetsmarknaden från den 15 februari. Om förslaget går igenom i riksdagen kommer den varslade strejken på den kommunala sidan att kunna pågå bara en dag. Huvudpunkterna i krispaketet är i övrigt ett pris-, löne- och hyresstopp som ska gälla redan från och med idag och till och med 1991. Regeringen ska dock kunna ge dispens från lönestoppet för lönehöjningar i de pågående bankförhandlingarna och de kommunala förhandlingarna. Och hyrorna får höjas på grund av effekter som orsakas av skatteomläggningen. Krispaketet omfattar också ett kommunalt skattestopp och stopp för aktieutdelningar som överstiger nivån 1988. I åtstramningspaketet föreslås även att arbetsgivarna ska ta över sjukskrivningarna under de två första veckorna från den 1 januari nästa år. Då sänks arbetsgivaravgiften med 1%, men omläggningen innebär ändå en vinst för statskassan med 9 miljarder kronor. Riksdagen ska efter snabbbehandling rösta om de här förslagen på tisdag. Kommunaltjänstemannakartellens ordförande Sture Nord säger att regeringens förslag att införa fredsplikt från 15 februari ett allvarligt ingrepp i de grundläggande fackliga rättigheterna. Nu är vi tillbaka i arbetarrörelsens barndom, anser Sture Nord.
Morgonekot fortsätter med regeringens krispaket som alltså bland annat innebär pris- och lönestopp. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen är enig om förslaget, sa statsminister Ingvar Carlsson efter gruppens möte sent igår kväll.
Den har enhälligt ställt sig bakom det förslag som regeringen har lagt fram.
Fick ni kritik på vissa punkter eller?
Nej, det var en mycket stark uppslutning om både nödvändigheten och riktigheten i förslagen.
Har det varit motsättningar inom regeringen?
Nej, det har det inte varit.
Regeringens förslag innebär att det från och med idag råder lönestopp. Arbetsgivare som betalar ut högre löner och löntagare som tar emot lönehöjningar ska kunna straffas med böter. Och från den 15 februari så innebär regeringens paket att det råder lagstadgad fredsplikt. Det innebär att om den varslade konflikten bryter ut på det kommunala området så kan den bara hålla på i en dag. Den här tvångslagstiftningen ska köras igenom i en rasande fart i riksdagen. Oppositionen får fredagen på sig att motionera. Sen sker utskottsbehandlingen under helgen och nästa tisdag ska beslutet fattas. Regeringen får dock en dispensmöjlighet som ger möjlighet att klara pågående förhandlingar. Och för nästa år får parterna en möjlighet att förhandla om de anser att det finns ett löneutrymme att förhandla om. Men inga avtal kommer att träda i kraft förrän de godkänns av regeringen. Och då är det möjligt för regeringen att släppa igenom löneökningar för lågavlönade. För i år och nästa år råder också allmänt prisstopp på alla varor, tjänster och hyror. Undantagna är också kostnadsökningar som kommer av ökat momsuttag och högre fastighetsskatter i och med skatteomläggningen. Av de orsakerna kan alltså priser och hyror fortfarande stiga. Det gäller också för importerade varor där de internationella priserna eller valutakursförändringar kan innebära prishöjningar. Det blir också förbjudet att höja utdelningen på aktier över den nivå som gällde 1988. Och finansminister Kjell-Olof Feldt som räknat med 40-procentiga höjningar räknar därmed med att ungefär 5 miljarder som skulle ha delats ut inte kommer att kunna göra det i år. Det blir också kommunalt skattestopp för nästa år. Regeringen betonar dock att detta är bara ett tillfälligt avsteg från principen om det kommunala självstyret. Den investeringsavgift som idag finns för kontorsfastigheter i Stockholmsområdet utvidgas till att gälla även Göteborg med omnejd. Avgiften höjs också från 10% till 30% av byggkostnaden. Regeringen föreslår också att arbetsgivarna ska ta hand om sjukskrivningarna de första 2 veckorna. Ändringen kan träda i kraft från den 1 januari nästa år. Då sänks arbetsgivaravgiften samtidigt med 1%. Men arbetsgivarnas kostnad beräknas öka motsvarande 2,5%. Så statskassan tjänar cirka 9 miljarder på omläggningen. Ingen ska dock behöva uppge för arbetsgivaren varför man är sjuk. Under våren ska det också utredas hur det fackliga inflytandet över sjukkontrollen kan öka. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen fick klart besked om att LO står helt bakom krispaketet. Stämningen på mötet uppges vara närmast upprymd. En person talar om förlossning. Äntligen visar regeringen handlingskraft. Samtidigt gjorde regeringens föredragande mycket klart att det här är ett paket som regeringen måste ha igenom i allt väsentligt. Annars avgår den.
Reporter Anders Jonsson.
Februari 1990. Ubåtar.
Att undervattenskränkningarna mot Sverige fortsätter trots avspänningen mellan öst och väst beror på en överenskommelse mellan USA och Sovjet att tolerera kränkningar i fredstid. Det hävdar freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell i en artikel av nästa nummer av tidningen Zeta. Överenskommelsen skulle ha tillkommit därför att ingen av supermakterna är intresserad av att komma tillbaka till den situation som rådde på 50-talet, då då militära incidenter idligen inträffade till sjöss och i luften.
Januari 1990. Sovjet är oroad för eventuell tysk återförening.
Västtyska förbundskanslern Helmut Kohl och utrikesminister Hans-Dietrich Genscher är i Moskva just nu i ett besök som har planerats i all hast med huvudsyftet att försäkra Gorbachev att ett återförenat Tyskland inte innebär något hot mot Sovjetunionen. Kjell Albin Abrahamsson.
Ett återförenat Tyskland oroar Sovjetunionen och det är av flera skäl. Kampen mot nazismen som kostade Sovjet 20 miljoner människoliv är kanske det viktigaste skälet. Den fascistiska tiden är för Sovjetunionen en ständig påminnelse om Tysklands farlighet. Ett annat orosmoment, och där Bonn intill helt nyligen svävat på målet, är att Tysklands gränser inte får ändras. För en återgång till 1937 års gränser innebär att Sovjet måste ge tillbaka stora landområden till Polen som kompenserades med att få tyska områden, och varken Sovjet eller Polen vill vara med om sådana gränsändringar. Ett nytt Tyskland som tillhör NATO och därmed rubbar militärbalansen skrämmer också Sovjet. Men ett neutralt, alliansfritt Stortyskland utan insyn utifrån skulle också kunna bli farligt enligt ryssarna. Till en början slog Kreml till alla bromsar för ett återförenat Tyskland. I förra veckan sa emellertid Gorbachev att ett förenat Tyskland är oundvikligt, och den senaste veckan har ett och samma uttryck kommit flera gånger från de sovjetiska ledarna, nämligen den inte helt entydiga förklaringen: vi är för ett europeiskt Tyskland men inte ett tyskt Europa. Troligtvis betyder det att Tyskland inte får växa sig allt för starkt, och det nya Stortyskland får absolut inte vara medlem i försvarsalliansen NATO. Nu sa visserligen den amerikanska utrikesministern James Baker vid en presskonferens här i Moskva igår kväll att Tyskland skulle kunna ha en mycket lös anknytning till NATO, snarare politisk än militär, och att inga trupper i så fall skulle stationeras i östra Tyskland, alltså nuvarande DDR. Men i en kommentar idag av den officiella sovjetiska nyhetsbyrån TASS avfärdas ett sådant förslag som varken konstruktivt eller realistiskt. Den kommentaren är ett tydligt tecken på att förbundskansler Kohl och utrikesminister Genscher kommer att få svårt att övertyga Gorbachev och Tsjevardnadze om Tysklands framtida ofarlighet. Den sovjetiska rädslan och ångesten för den tyska nazismen sitter djupt rotad, och andra världskrigets mara rider fortfarande Sovjet, trots alla lugnande försäkringar. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Januari 1990, Sydafrika.
Och så Sydafrika, efter president F.W. de Klerks historiska signaler om ett nytt Sydafrika. Det är bara ord än så länge, kan man visserligen konstatera, men i Sydafrikas många svarta slumförorter och kåkstäder med arbetslöshet, dåliga bostäder, undernäring och fattigdom växer trots allt hoppet om ett bättre liv, rapporterar Bengt Terner. För första gången har Sydafrikas många miljoner svarta fått höra ord som gett dem hopp.
I Crossroads utanför Kapstaden, ett av de fattigaste av Sydafrikas slumområden, är svälten och armodet lika vanligt som var som helst i Afrikas mycket fattigare länder. Det är få som har jobb, bostäderna är enkla plåtskjul, mängden TBC-sjuka, undernära barn är förskräckande och deras gråt hjärtskärande. Men även här växer, efter alla löften om reformer och förhandlingar om en ny konstitution och ett på sikt avskaffat apartheidsystem, hoppet om också ett bättre liv.
Now we can be in a new South Africa just at that moment.
And that will lead to a better life for you.
Yes, we hope.
Det är många som fortfarande tvivlar. Man har blivit besvikna så många gånger. Det är fortfarande få som verkligen vågar hoppas att allt det underbara i deras drömmar ska hända. Att det ur de kommande förhandlingarna ska stiga fram ett Sydafrika med ett bättre liv också för dess allra fattigaste. Men en strimma av ljus har äntligen börjat skönjas. Här i detta eländiga crossroads som myndigheterna många gånger försökt jämna med marken, men dit människorna ändå trotsigt återvänt, därför att dit har det kommit från ännu eländigare områden och inget alternativ har verkat bättre. Här i crossroads som blivit symbolen för det svartas motstånd mot ett hjärtlöst samhälle verkar sedan många år en svensk läkare, Ingrid Leroux, crossroads ängel, som är löftena om ett nytt Sydafrika också fått mer av hopp.
Det känns helt fantastiskt. De Klerks tal i fredags har ju förändrat hela den politiska situationen här nere. Och för första gången så känns det ju som om framtiden är helt öppen, att det finns en möjlighet till ett fritt demokratiskt Sydafrika.